predikar i kyrkan och pratar om hur mycket som helst, typ att ha med sig gemenskap, så här, vi är varelser som är skapade för gemenskap, vi behöver vardagsgemenskap, dela livet med andra och så vidare och så vidare. Men att strukturellt och hur vi liksom uppmanar människor med och utan ord hur man ska leva sina liv, så är det ju inte gemenskap vi uppmuntrar om den gemenskapen inte ser ut som en kärnfamilj. Hej och välkomna till Jesusfeministpodden. Jag heter Sara Grenholm.
Jag heter Katarina Hedman.
Och idag så ska vi prata om singelskap.
Eller praktiskt singelskap.
Exakt. I ett tidigare avsnitt som heter Kvinnoöverskottet och lite i andra avsnitt också så har vi pratat om liksom strukturerna bakom singelskap, varför singelskap i kyrkan är en kvinnofråga och varför det gör att man skiter i den, typ. Så vi tänkte att vi skulle fylla det här glappet lite. Så här, ja, kyrkorna pratar inte om hur bygger man liksom ett hållbart singelskap som kan bära hela livet om det är så. Så då tänkte vi att vi faktiskt kan göra det.
Mm. Och det här är faktiskt vår outline för en samtalskväll som vi var med i på Livets Ord av alla platser för ett par veckor sedan. Det var otroligt kul och oväntat att bli inbjuden dit. Vi är väldigt glada för det, det var väldigt, väldigt roligt. Så det här är, för er som inte var med där, så är det här våra lite mera fördjupade tankar. Det var inte bara vi som var inbjuden, för då får ni lyssna på bara oss. Det är väl skönt. Det är ju ändå någonting som jag skulle säga är eller ett sundhetstecken kanske, jag vet inte om det är rätt ord, men att då just den församlingen som vi då via Zoom var med och pratade till faktiskt lyfter de här ämnena. Det är jättebra. Jag tror att fler skulle behöva prata lite mer om det. För att problemet är ju att äktenskap ses som the default. Det är det man strävar efter och singelskap blir det oönskade, liksom, det blir val nummer två. Eller liksom så. Och för många människor så blir det ju att livet inte blir som man har tänkt sig. Och många vill gärna leva tillsammans med någon. Och många vill ha barn exempelvis och familj. Sen blir det inte så. Och kyrkan har inget språk för att liksom, eller ens någon sorts kultur för att kunna diskutera det här. Vi konstaterade det att singelskap ses ju på som ett kall. Alltså att alla i utgångspunkt är kallad till äktenskap och sen har vi några få som kallas till singelskap. Ja, men de kanske blir nunna eller munk eller liksom.
Och jag skulle säga att den mer frikyrkliga, karismatiskt kristna versionen av det här är ju kanske inte nunna och munk, utan ännu mer missionär, typ. Att man åker iväg och då är det liksom okej att vara singel.
Mm. Men det sitter ofta ihop med ett väldigt specifikt liksom, uppdrag, inte bara som person, men även uppdrag i församlingen. Och så. Men sen så är det ju många då som får omfamna det här kallet fast de inte hade velat det.
Precis. Och sättet som man pratar om singelskap i kyrkan är ofta på ett sätt så att singelskap blir en väntan på äktenskapet. Och därför så bryr man sig heller inte om att utrusta singlarna med hur man liksom kan lägga upp sitt liv för att det faktiskt ska vara hållbart i längden. Att man inte bara går omkring och väntar och förbereder för äktenskapet, utan att singelskapet är någonting som för många håller i sig hela livet. Och hur kan jag då känna Gud och hur kan jag då liksom, skapa mig ett fullvärdigt och helt liv även utan liksom, tvåsamheten? För det finns ju ett stort problem i kyrkan att de som liksom kyrkan erkänner som singlar, eller vad man ska säga, som det finns verksamhet kring, är ju ofta unga vuxna. Alltså personer under 30 år. Men finns det liksom, finns det ens några strukturer eller någon verksamhet eller så som kan fånga upp en 45-årig singel eller 55-årig singel? Då de allra flesta i ens egen ålder har, har familj och typ all verksamhet som riktas till den åldersgruppen är liksom familjegudstjänster, familjeläger, familjeblibli.
Nej, men och det här är ju ett problem, alltså för många som, om man har vuxit upp i kyrkan och man är kvar i samma kyrka, då har man nog sitt nätverk som är etablerat redan som barn och tonåring. Så då tror jag att man, även om det inte är optimalt och det inte finns liksom en plats för det, så tror jag ändå man kan klara sig som 45-åring eller mer. Även om det inte finns riktat, liksom, riktad verksamhet. För vi vill prata lite grann om det också, att kyrkan är så inställd på verksamhet hela tiden. Och att det behöver inte, eller det är inte alltid positivt. Men om man är liksom nyfrälst, kommer till en församling som 45-åring och singel, så hur, då kommer man ju inte in i församlingen. Alltså då finns det ju inga, det finns inga vägar till att liksom få en gemenskap, för att alla har redan en etablerad etablerade nätverk och här är ju, försummar ju kyrkan massa liksom tillfällen att vara inkluderande och vara en plats där alla kan få liksom få en gemenskap och få liksom en andlig gemenskap och så bara slarva bort det för att man inte passar in i den rollen som man förväntas ha vid en viss tidpunkt i livet. Och vi har pratat mycket om äktenskap tidigare, men vi har ju konstaterat det att äktenskapet är ju liksom, det är ju inte bara ett sätt att leva, utan i kyrkan så är det även en övergångsrit från att vara ung vuxen till vuxen. Så länge man inte är gift så befinner man ju sig i det här väntrummet ung vuxen, även om du är 50. Och i synnerhet om du aldrig har varit gift tidigare. Så för om du har varit gift tidigare så har du ju ofta familj ändå liksom, även om du är singel. Och det här gör ju att människor lätt kan glida ur gemenskapen. Och jag ser inte att kyrkan gör något åt det här. Så vi ska det här ska vi älta. Gräva exakt. Ner oss i. Och sen en sak också är ju också det här att i synnerhet singelkvinnor och unga eller yngre singelkvinnor kan ses lite grann som stumbling block för män i församlingen. Det vill säga att man håller männen om ryggen och beskyddar dem från dessa Jezebels. Ja, nej men och det är så här, det är så fascinerande för att det betyder ju att de här kvinnorna existerar ju bara. Överlag. Jag tror inte att det är så många som försöker förföra folk. Och jag tänker att man har ett gemensamt ansvar om något sådant händer. Men vad det här hela liksom visar är ju liksom att våran tes då att just singelskap är en kvinnofråga i kyrkan. Eftersom det framförallt är kvinnor som då så att säga drabbas. Visas ju även här att vi är mer mån om männen och deras välmående. Än vi är om kvinnorna. Kvinnofrågor har låg status just för att det är kvinnofrågor.
Det finns ju en paradox i det här, att å ena sidan så ses kvinnor på som stumbling blocks, eller singelkvinnor. Så att om du engagerar dig i församlingen och att det görs till exempel tillsammans med en manlig pastor eller så, om man jobbar nära en person som är gift av det motsatta könet, så ses kvinnor i synnerhet på som frästerskor. Och alltså det tror jag har att göra dels med alltså att vi ser på män som människor som inte kan hantera eller kontrollera sin sexualitet. Så att kommer en nog snygg kvinna så har de inget val, typ. Men sen också att vi har lärt oss att vara misstänksamma mot andra kvinnor på ett ganska osunt sätt. Men sen sen också alltså nu kanske inte så jättesnällt sagt det här, men jag säger ändå att jag tror också att det kanske har att göra med att en 45-årig ungkar ofta kanske inte är så fräsch. Alltså på riktigt. Alltså det finns en anledning till att man kallar något för en ungkarslia. För att, ja, det säger något om personen. Så här, han har släppt allt och har ingen kvinna, varken mamma eller fru, som håller koll på honom.
Nej, men eller så här, han har inte släppt allt. Han har aldrig plockat upp det.
Ja, exakt.
Alltså så här, exakt. Han har aldrig haft en standard.
Exakt.
Alltså så här, han, ja. Sen kan man väl säga att det är många gifta män som heller inte har en standard, men att deras fru täcker upp för deras dåliga smak och dåliga standard.
Och så är det ju absolut.
Men jag tänker att det finns liksom, alltså det här att en 45-åring som aldrig har varit gift, det finns ofta en anledning till det. Alltså 45-åriga män. Och det är ju tråkigt för dem. Men jag tänker att, alltså så här, där snacka om att liksom förstöra bra förutsättningar. För här är de i ett sammanhang där det är cirka 30-70, alltså män, kvinnor, om vi, eller alltså kvinnor, män, om vi ska hårddra, där det kan vara olika på olika orter, det är värre i städerna, eller fler kvinnor i städerna, fler män på landsbygden. Det finns orsaker till det, det finns bland annat att det finns färre välbetalda jobb för kvinnor på landsbygden och så. Men snacka om att så här, förstöra en chans. Här har du liksom hur mycket kvinnor som helst. Du kan egentligen, bara du så här, har grundläggande hygien, är lite framåt och snäll, så kan du liksom hitta någon jättebra. Och att trots det inte lyckas. Det är inte för att vara sån, men, men det finns ofta en anledning.
Nej, men precis. Så att det är ju primärt då kvinnor som ses på stumbling blocks. För att 45-åriga singelkvinnor är allmänt ganska fräscha. Och det motsatta gäller ofta för män. Så att jag kan förstå att kvinnor ses mer som ett potentiellt hot jämfört med liksom 45-åriga singel-Ove som inte har liksom ansatt sitt skägg eller näshår på 5 månader. Typ.
Precis, och har ett sånt här, vad heter det, har ett glasbord till soffbord.
Exakt.
Som man köpte på 90-talet. Inte för att jag är emot gamla möbler, det är jättebra. Alltså återanvänd och använd länge och släng inte bort saker. Men köp inte, du skulle inte ha köpt ett glasbord på 90-talet.
Nej.
Det är hemskt.
Nej, men det visste man inte då.
Jo, alltså jag visste det på 90-talet. Jag visste det på 90-talet, fast jag knappt visste vem jag var. Så hade jag väldigt bra smak. Jag vet inte om jag har pratat om det tidigare, men jag växte upp i så här trosrörelseförsamling. Och var en hel del på Livets Ord när jag var liten. Och jag tyckte alltid att det var så äcklig estetik. Alltså heltäckningsmattorna, de här gråa, melerade plastmöblerna, plastblommorna, liksom de här lila pastellgardinerna, allt det här som du hittar i en alltså den 80-90-tals estetiken som är väldigt vanlig i trosrörelse lokaler eftersom att det är då som de byggdes eller flyttade in. Och redan då så kände jag liksom bara ew, alltså Katarina jätteliten någon gång i slutet på 90-talet kände ew, den här heltäckningsmattan är det vidrigaste jag har sett. Jag kunde inte riktigt sätta ord på varför. Det var en lila heltäckningsmatta. Lila eller blå brukar den vara. Jag kunde inte sätta ordet på varför, men jag hade en äcklig känsla. Så att 80-90-talsinredning är objektivt dåligt. Däremot så trivdes jag väldigt bra i 70-tal.
Men så tillbaka då från denna detour. Till paradoxen som jag försökte börja prata om. Jo, att å ena sidan så ses kvinnor som engagerar sig som stumbling blocks. Men å andra sidan så upplever väldigt många singelkvinnor också att de behöver förtjäna sig en plats i kyrkan eller en plats i gemenskapen. Alltså att man måste liksom vara så pass engagerad att du blir typ oumbärlig. Och först då så har du liksom en given plats i gemenskapen. För att det finns liksom inte så många andra sätt där du kan fångas upp. Eller liksom anses vara en intressant person av liksom kärnfamiljerna som du har runt dig. Eller unga vuxna.
Precis.
Och så.
Ja, men man så förtjänar att, sin plats genom att vara en nyttig idiot, helt enkelt.
Ja. Eller en nyttig icke-idiot. Alltså, så här, det kan ju vara ganska kvalificerade grejer man gör. Alltså att singlar förväntas bära kyrkan och verksamheten. Och kärnfamiljer förväntas bäras av kyrkan. För att då kan man bara, nej men de har ju inte tid. Och ja, man har liksom, man kan rättfärdiga deras frånvaro på en annan sätt. Och de får en självklar plats ändå. Medan men, singlarna ofta inte får det.
Mm. Men där kan jag ta lite egna erfarenheter. Just det jag säger nyttig idiot. För jag har känt mig väldigt mycket som en nyttig idiot. I de kyrkor och kristna organisationer som jag var engagerad i. Och jag ska aldrig engagera mig ideellt igen. Har jag lovat mig själv. För att det känns som att man säger, jo absolut, jag vet att jag är kvalificerad. Jag vet att jag gör bra saker. Men jag känner mig också så extremt utbytbar. Att mitt värde som jag tillför här är inte för att jag är den jag är. Utan det är för att jag fyller en plats. Eller typ är den som höjer stämningen lite grann. Eller liksom. Och då kan man inte vara sig själv. För att om man inte är på topp hela tiden så har man inte en plats. För då undrar folk, ja men oj, hur mår du, vad är det? Mm, och det är kanske inte alltid man så här mår dåligt, men bara är trött en dag. Och då känner man att man inte kan vara i en gemenskap om man inte klarar av att prestera. Och så här, det är det jag menar med liksom att känna sig som en nyttig idiot. Att så här, det är ingen som är intresserad av vem jag är här. Så länge jag hade, kanske om jag var gift så skulle jag kanske vara lite mer intressant. För då skulle jag få mer status av att jag då skulle vara gift med en man. Men jag, som jag är, så är jag en resurs att använda. Inte en individ som är en viktig del av gemenskapen. Och jag tror inte att mina erfarenheter är unika heller. Och det här liksom både kristna organisationer och kyrkor, och jag tror inte att det är så, eller så här i det sekulära samhället, då förväntar man sig det. Eller man har liksom inte den här, man tänker inte att det ska vara en gemenskap eller att det ska vara liksom en familj. Medan i kyrkan så marknadsför man sig ganska mycket just på den alltså gemenskapsaspekten, att ja, vi gör ett jobb men vi är en gemenskap också. Och därför så blir det en sån då gemenskap, eller vad man nu kan kalla det, blir mycket värre. Eller man blir mycket mer sårbar, eftersom att det är mer som står på spel och de har sålt in en vision som man tror på och sen inser bara, nej, jag var bara en resurs liksom. Och det känner man inte på samma sak i det sekulära samhället, för där vet man att jag är en resurs och bara, ah, okej. Okay. Jag är ändå okej med those terms liksom. Men vi ska gå in lite mer praktiskt vad man kan göra för att leva hållbart som singel. För oavsett, alltså så här, man kanske är singel i perioder i livet, för man vet inte hur livet kommer bli. Hur kan man rent praktiskt liksom förbättra det här? Jag kommer inte ihåg om det var en artikel eller om det var ett inlägg på Facebook eller om det var en artikel i ett inlägg på Facebook. Jag läste det någonstans i alla fall. Jag tror det var tre kvinnor som väl typ separerade eller något sånt ganska liksom i samma veva. Och den ena då hade ett hus som hon inte hade råd att bo i efter separationen. För att, ja. Och då så flyttade in två andra kvinnor med deras barn. Så att de är alltså så här, jag vet inte hur många barn det då blir totalt, men att och jag tänker bara, men vilken fantastisk lösning. Och vilken dröm att som barn växa upp med så mycket folk runt sig. Alltså så här, jag ska vara helt ärlig och säga, alltså tre mammor med, jag vet inte hur många barn, men säg att de har två barn var, med sex barn då. liksom säga att det är 6 eller 7 barn och 3 mammor i ett hus. Jag tror att den gemenskapen är mycket mer chill och trevlig. Och vilsam för de mammorna. Än att leva med en man och ta hand om 2 barn. Det har jag inte grundat på någon sorts empiri. Det är bara en förutfattad mening. Men det fick mig att verkligen så att tänka just, eller jag har tänkt på det länge. Men liksom hur bygger vi våra liv? Liksom inte bara på ett andligt, diffust, liksom abstrakt plan. Vilka värderingar vi har kring det. Utan hur bor vi praktiskt? Hur lagar vi vår mat varje dag? För det är ju liksom själva de, så att säga, de materiella förutsättningarna som vi bygger gemenskap på.
Lite kan jag få känslan av att kanske i synnerhet som kvinna så här, om du har varit singel länge och äktenskapet inte är din liksom vuxen övergångsrit så räknas du inte riktigt som vuxen om du inte har en dubbelsäng och en lägenhet som är stor nog för att ha en dubbelsäng.
Alltså jag köpte ju precis förra året så köpte jag en 140 säng, räknas det?
Nej!
Alltså det eller är det bara så en jättestor singelsäng?
Ja, verkligen. Jag skulle säga att det är en livsnjutarsäng.
Ja, det är det verkligen.
Men inte dubbelsäng skulle
nej,
jag inte
det är,
säga.
Nej, men den är stor. Den är stor för mig. Men okej, det är bara livsnjutar. Så jag kan inte räkna den som min övergångsrit.
Nej, det kan du inte. Du är fortfarande barn.
Nej, just det. Okej, fortsätt.
Nej, men och jag har tänkt på det här att så otroligt många singlar och singelhem som jag har varit i och till viss del också haft själv. Nu har jag bott själv väldigt lite och jag har bott mest med vänner. Så har man liksom skaffat sin lägenhet och inrett den på ett sätt och liksom valt plats på ett sätt som förbereder för äktenskapet. Det ska nästan liksom bara vara för din partner att flytta in. Och i synnerhet kvinnor tycker jag gör det här. Och jag menar, en dubbelsäng måste man, eller du får inte användning av en dubbelsäng om du är singel.
Köp en livsnjutarsäng istället.
Ja, ja, och alltså en dubbelsäng kan väl användas som det så, men ja, hur som helst, det blir liksom överflödigt. Och det jag tycker är så sorgligt med det här är att man så här, istället för att liksom fundera över och att kyrkan faktiskt kan utrusta i synnerhet kvinnor för så här, ja, men hur lever vi faktiskt ett hållbart singelliv och ja, men låt säga att det håller i sig hela livet, kommer du att vara nöjd då? Kommer du att ångra något? Att istället för att liksom tänka de tankarna så uppmuntras man bara istället att liksom inreda sitt hem bara i väntan på ett liv som man faktiskt inte har och inte vet om man kommer få. Istället för att typ göra sitt liv nej, men, och liksom skapa den gemenskap som man faktiskt mår bra av. För att den här dubbelsängen och den här stora lägenheten nära en bra skola kanske inte gör att du har särskilt mycket vardagsgemenskap med andra singlar eller familjer. Så, vad är då lösningen på detta?
Nej, men lösningen är ju, alltså så här, för att här skulle jag ju säga att kristna är ju mer flexibel i min erfarenhet än vad många icke-kristna är. Alltså för jag flyttade hemifrån när jag var 18, vilket jag upplever många av mina kristna kompisar flyttade hemifrån när de var 18. Antingen för att gå bibelskola eller så, men även av de som inte gjorde det så var det många som flyttade hemifrån. Och kanske det också beror på vart i landet jag har vuxit upp, eftersom att man är man från en by utanför stan så är det nästan en förutsättning att du flyttar in till stan, liksom om du ska jobba typ. Men att i min erfarenhet så är det många av mina icke-kristna kompisar som kanske bor hemma lite, nu menar inte jag att det är dåligt att bo hemma, men att man liksom väntar på att man ska hitta en egen lägenhet och man väntar på att man ska få ett ett jobb så man har råd med den här egna lägenheten. Och så bygger man sitt liv på det sättet. Jag skulle säga här är kristna bättre än många icke-kristna. Och jag skulle säga också att den kristna kärnfamiljen är mindre isolerad än den icke-kristna kärnfamiljen. Det vill jag ändå hävda. Men det är väldigt vanligt liksom som ung kristen att man bor kollektivt. Alltså så här att man bor lite huller om buller och bor billigt och kan flytta hemifrån tidigt ibland, eller ja. Och man är lite mer flexibel, man måste inte hitta liksom man kan klara sig ganska bra på att extra jobba till en början och ändå liksom bo i liksom kollektiv gemenskap. Men sen så når man en viss ålder, man slutar med det. Och det handlar ju lite grann om det här att man liksom, ja, men kanske man har råd att bo själv. Och så blir det här att man ska då bygga det liv som man egentligen vill leva. Och det är ju ur ett resursperspektiv så är ju det vansinne. Alltså vi har ju enormt mycket singelhushåll i Sverige. Och det är ju otroligt inte försvarbart att halva befolkningen ska ha sitt eget kylskåp. Alltså det går inte eller som man inte fyller upp när man bor själv. Och att den ska gå och dra eller stå och dra energi och liksom, och det är bara ett exempel, men liksom alla de här grejerna, att alla har sin egen, alla har sitt eget våffeljärn, alla har sitt eget kylskåp, alla har sin egen av allting, är ju ur ett resursperspektiv oförsvarbart. Ja, men så varför slutar man då när man är liksom någonstans 25? Jag förstår ju att de som gifter sig, de flyttar, men även de som är singel försöker att då så att säga simulera det här tvåsamhetslivet, fast tvåsamheten har inte infunnit sig än, men dubbelsängen har det. Och en av anledningarna är ju att man är eller så här, jag tycker inte att det här är inte logiskt, för att som om du är 20 så är det liksom, tycker ju folk att det är kul att man bor kollektivt, och det är liksom, ja, vad trevligt, och klart man är mer flexibel när man är 20 och sådär. Men sen så om man är 35 och bor i kollektiv, då blir det kommunistvibbar. Varför blir det?
Nej, men precis. Och jag tror att det jättemycket har att göra med liksom, att man känner en förväntan som singel på att, alltså, att man måste visa sig för sin omvärld att jag faktiskt är vuxen nu. Och det gör man bland annat genom att ofta köpa sin egen lägenhet eller... Mm. Eller hyra kan man ju också göra. Men jag tror att det har jättemycket att göra med just att omgivningen förväntar sig vissa typer av övergångsriter för att se dig som en vuxen person som är värd att ta på allvar. Och det här är ju supersorgligt. Och om man då liksom medvetet väljer bort det. Och Mikael pratar ju ganska mycket om och längtar väldigt mycket efter att bo i kommunitet. Alltså tillsammans med andra kristna singlar och par och pensionärer och så. Och jag tycker det är intressant med reaktionerna vi får när vi berättar det för människor. Eller när typ Mikael skriver om det på nätet, vilket han gör ganska ofta. Att det är så många som typ, men det här är ju kommunism. Alltså som blir så otroligt, bara, Men så, ja. Och det är ju verkligen som du säger, att det ger vänstervibbar och då får kristna beröringsskräck. Och då, det tittas snett på. Trots att man... Så mycket bara så här, typ predikar i kyrkan och pratar om hur mycket som helst. Typ att ha med sig gemenskap. Så här, vi är varelser som är skapade för gemenskap. Vi behöver vardagsgemenskap. Dela livet med andra och så vidare och så vidare. Men att strukturellt och hur vi liksom uppmanar människor med och utan ord hur man ska leva sina liv, så är det ju inte gemenskap vi uppmuntrar om den gemenskapen inte ser ut som en kärnfamilj.
Mm.
Och jag tycker Precis. Det är så djupt tragiskt.
Mm.
Att det är liksom den enda liksom utvägen ut ur ensamhet är kärnfamilj.
Mm.
För jag tror inte... jag tror att många skulle vara... kanske ganska glada om de någon gång hade tänkt tanken att det kanske inte är min grej, men att det finns alternativ.
För att som du säger, så när vi predikar gemenskap och vi värderar det så otroligt högt, men det tar sällan, liksom sträcker aldrig riktigt på bena utanför kärnfamiljen, kyrkfikat eller cellgruppen. Precis. Det är liksom det är där gemenskapen har sin arena. Och, men det vi menar är ju att gemenskap, alltså det här är väldigt tillputsat, alltså just i alla fall, alltså så här, har man inte kärnfamiljen som ett alternativ så har man cellgruppen och kyrkfikat. Och det kan vara ganska tillputsade event. Eller alltså så här, det är liksom inte där du på ett par timmar i veckan egentligen delar ditt liv. Ja. Och då tänker jag så här, varför är man så främmande? Och också det här, nej, du behöver inte flytta in i ett hus tillsammans med 300 familjer. Ni måste inte göra det. Eller alltså så här, kollektiv måste inte se ut på ett sätt. Och det är det här jag irriterar mig på, att många, om man säger kollektiv så tänker de, de tänker dreads, linsoppa och fri kärlek. Och jag säger amen, amen, fast nej till det tredje. Alltså, gärna dreads och gärna linsoppa. Men alltså så här att man har liksom en sån otroligt fördomsfull och förlegad syn på kollektiv. Och det är så här, ja, självklart finns det, alltså det finns människor överallt som lever på olika sätt som man inte håller med om. Men varför kan man inte vara lite kreativ och hitta på, ja men hur gör vi kollektiv eller kommunitet på vårt sätt? Alltså för där gillar jag med liksom, vad är den heter, den här gemenskapen i Göteborg? Som inte, de bor inte tillsammans. Ja.
En kommunitet i Hammarkullen i Göteborg.
Precis, för de bor inte tillsammans.
De har bara intentionellt flyttat till samma del av en stadsdel.
Mm. Precis, så att de typ äter tillsammans. Och ha, eller som har, ja.
Och det mat är också och en gemenskap helt enkelt.
Precis, och det är så, men varför kan man inte ha det? Att så här, nej, du behöver inte bo i samma lägenhet, men om ni bor i samma stadsdel eller liksom bara bor och, så här, i svenska städer, så är det liksom, bor man i samma del av stan så har man ganska nära. Man kan gå till varandra. Varför satsar ni inte på att ha matlag en dag i veckan där ni turas om? Eller liksom bönegemenskap eller så. Alltså så här, att man måste inte vara låst i liksom ett sätt att leva livet. Och samma sak då vill jag ju rikta mot de här kärnfamiljerna, att men ni sitter ju fast i ett sätt. Alltså så här, men försök att liksom branch out lite grann utifrån de förutsättningar ni har. För inte alla som bara kan ta allt pick och pack och flytta till en kommunitet någon annanstans i Sverige. Men tänk lite utanför boxen. Por favor.
Ja men verkligen, och att så här, det anses ju så otroligt naturligt att flytta till en ny stad eller till en ny stadsdel eller så för kärleken, för att vara närmare den man är tillsammans med. Men det är ju inte alls lika vanligt att man, i alla fall uttalat, flyttar närmare, eller så här, intentionellt flyttar så att man bor granne med eller typ några hus ifrån ens vän. Och alltså, jag tycker verkligen att vänskap är ju en fantastisk anledning att flytta till ett nytt ställe. Det måste inte vara jobb eller kärleken som får en att flytta. Du kan flytta för vänskap. Tänk ifall man skulle bara bestämma sig för att söka jobb i närheten av en plats där man har en eller några av sina vänner. Och så bestämmer man sig för att bo ganska nära för att kunna ha till exempel matlag och bara kunna så här, spontant springa över till varandra och dricka te på kvällarna och prata. Och ha den här vardagsgemenskapen när man faktiskt delar livet med varandra. För jag tror inte att man måste liksom hitta en stor villa med massa rum där alla flyttar in och bor i kollektiv. Även om jag tycker att det låter som det mysigaste i världen. Men det finns liksom andra sätt där du fortfarande kan ha, liksom, om det är viktigt för dig med liksom ditt eget space och din egen morgonrutin, så kör hårt. Men bo så pass nära människor du tycker om att du får den gemenskap du behöver oavsett om du är gift eller inte. För att du förtjänar det och du mår bra av det och du är skapad för gemenskap. Och jag, ja, jag tycker bara att det är så, så rimligt att liksom inte bara ha gemenskap på kyrkfikat.
Mm. Ja, men för, och det blir ju alltså ett av de stora problemen som, alltså, som förstör för äkta gemenskap är ju de fasader vi bygger. Alltså att vi vill väldigt gärna se tillputsade och ordentliga ut. Och det är inget fel på att liksom, jag tänker att även din fasad är en del av den du är, så att säga. Eller den du vill vara. Så det är inte liksom, jag säger inte att ni ska komma, att ni ska på en mjukisbyxor till kyrkan. för jag är av den åsikt att man inte ska ha mjukisbyxor utanför hemmet. Men det får stå för mig. Men, nej, men det är ett hemskt plagg. Alltså det är fruktansvärt. Men vad jag skulle säga var att ja, men liksom att man tänker, eller så här, att man även i sina liksom med människor man känner så känner man att man behöver prestera. Alltså att man behöver nej, men liksom att jag har gått till kyrkan och känt att åh nej, nu måste jag liksom lägga på någon sorts att jag är väldigt glad och väldigt peppad. Liksom för att ha en plats i den här gemenskapen. Det är ju inte riktig gemenskap om man inte känner att man kan vara sig själv. Även på en dag när man är lite låg. Och jag tänker att det är samma sak med, ja men typ så här, om någon kommer och så här, det liksom spontan dricker te. Att det är jättetrevligt och sådär, men så kanske man känner bara nej, eller jag vet inte, jag är lite trött. Jag är lite så här. Men jag, alltså i min erfarenhet så ångrar man aldrig en sån grej. Mm. Alltså så här. Eller, nej, men alltså så här, nej men man ångrar sällan tid man har spenderat med människor man gillar. Oavsett om man är trött eller om man, om förutsatt att det går att, visa, att vara sig själv då. Och liksom att det finns en sån så här fixering vid ens, va, liksom ens rutiner. Att ja men jag ska göra det här och så ska jag äta middag då. Sen ska jag träna och sen ska jag vara i säng klockan 10. För att annars så orkar jag inte med resten av dagen. Och det är liksom att alltså, jag menar, så det är så mycket som vi gör som är nu, alltså så här, det är inte alla som tränar, men det känns som att väldigt många, det är bara ett exempel liksom, man har sina rutiner och det kan ofta bli väldigt liksom inriktat på en själv hela tiden. Men jag tänker att, men vad gör du för att ta hand om dina andliga behov och ditt behov av människor? Du lägger jättemycket tid på att vara liksom snäll mot din kropp. Men du är inte så snäll mot din själ. Alltså så här att ja, men du lägger så mycket tid på att vara vältränad att du liksom försummar ditt behov för gemenskap. Och det där tror jag är jättevanligt, alltså i Sverige överlag, att man gör så, eller att man liksom man ska prestera så liksom extremt mycket i sin karriär att det kommer före allt annat. Och det är ju så otroligt tragiskt. Och då kommer man vara ensam.
Ja, men verkligen. Nej, men, och jag, min erfarenhet är också att ja, men jag, när jag bodde i Göteborg ett par år så bodde jag med en kompis. Och så hade vi ett par vänner som var ett par som bodde i samma hus. Fast lite, man liksom gick upp för en trappa och genom en korridor så var man hemma hos dem. Och så på andra sidan gården så bodde det två andra kompisar som också liksom, ja, hade en lägenhet där. Vi var ju hos varandra precis hela tiden. Alltså när som helst kunde det ringa på dörren. Och man bara typ klampade in och gjorde te till sig själv och till den som ville ha. Och alltså så här, det var ju aldrig, alltså visst lite från början, men det var ju aldrig liksom som jag tänkte tanken att så här, typ att jag ska städa när de kommer. Alltså så här, det var ju sjukt sunkigt ganska ofta som, ja. Och så här, typ diskberg som ingen har orkat ta tag i under typ tentaperioder och sånt där. Och när man liksom har en vardagsgemenskap med människor så slutar man ju bry sig. Alltså det är ju inte så att typ att om ens så här, när när ens partner kommer hem från jobbet så ska allting vara tipptopp och fint. Så tänkte man kanske på typ 50-talet. Om man var hemmafru. Men att nu... Alltså så här, de som är familj för en har man ju verkligen släppt alla fasader för.
Mm.
Och ja, jag tänker att så här, målet är ju att ha en så pass nära vardagsgemenskap med människor att det inte spelar någon roll liksom, hur det ser ut hemma hos dig eller hur sunkig du är i stunden. För att man har liksom sett varandra i alla väder. Nej, men när jag pratar om att så här, men varför kan man inte leva sitt liv på ett annat sätt, typ kollektiv, så hör ju jag ofta singlar som då svarar mig att typ, nej, men jag längtar ju så mycket efter familj. Att jag vill liksom förbereda för att få en familj, för det är det jag längtar efter. Och det må vara en stark och sann längtan, men det betyder inte att man får allt man längtar efter heller.
Mm.
Om man ska vara rent krass. Så här, det finns fortfarande en sannolikhet som tyvärr är ganska stor i kyrkan, i alla fall som kvinna, att du faktiskt blir singel ändå. Och då funderar jag på, för att kyrkan är ju en av de få liksom, platser i samhället som där man liksom möts över generationsgränser och liksom både liksom singlar och familjer och tonåringar umgås. Och då undrar jag, borde man inte kunna utnyttja det? Eller nyttja det, ska jag säga. Men för att ofta, alltså ju större församling man har, ju större församlingen är, desto mer grupperingar blir det inom församlingen. Att barnfamiljer umgås egentligen bara med andra barnfamiljer. Eller sin egen liksom extended familj. Och singlarna umgås väldigt mycket bara med singlar eller kanske andra par utan barn. Men jag tänker att det finns otroligt mycket potential för alla dessa singlar som verkligen längtar efter familj och kanske längtar efter att ha vardagsgemenskap med barn. Att det finns verkligen en möjlighet för dem där att få det genom kyrkan om man bara hade liksom, jag vet inte, skapat strukturer för att bjuda in människor i ens liv och att bjuda in utan att liksom tänka att alla singelkvinnor är potentiella hot.
Precis. Vi har skrivit i våra anteckningar lite grann att kanske familjer, för om vi tänker liksom, vad kan kyrkan göra? Vad kan vi som människor göra? Eller vad kan singlarna göra? Men om vi går till liksom, vad kan familjerna göra? Så kan ju familjerna adoptera en nej, men liksom en så här extra moster eller morbror som får vara en del av den familjegemenskapen. Och men så här, såklart hjälpa praktiskt, men framförallt vara en del av den gemenskapen. Jag tror att de två går hand i hand.
Mm.
Alltså så här, man i ett sunt sammanhang så är det inte bara det ena eller det andra, utan det går hand i hand liksom, för att det är naturligt att det blir så. Och det är sunt. Det skulle ju öppna upp kärnfamiljerna på ett jättebra sätt och göra att de får lite mer liksom, typ träffa en annan vuxen människa liksom regelbundet. Jag tror jag kan göra jättemycket. Så varför kan man inte ha en sån lösning exempelvis för då de singlar som längtar efter den sortens liv liksom?
Nej, men verkligen. Och bara så här, var en person som en självklar person att dela, att bjuda med på utflykter och som kommer och hjälper till att laga mat någon gång i veckan för att det är kul. Och som bara liksom är en extra vuxen i barnens liv, helt enkelt. Mm. Jag tror att det skulle göra jättemycket för människor som längtar efter familj men som inte har det själva.
Men det där, jag lyssnade på Underbara Klaras podd där hon pratade lite grann om att de så här, i perioder har haft då hennes svärfar boendes eftersom att han pendlade typ, eller i alla fall så, att, ja, så på veckorna typ så bodde han där. Och hon säger att det var väldigt bra. Alltså såklart, det är en släkting. Men som, jag menar att det blir en extra person att som också har ett intresse i barnen, som det är deras farfar. Men också att man kanske putsar till sig lite grann. Inte kanske att man, nu låter det som att det motsäger oss här, att man ska sätta upp en fasad. Men att det hon menar och som jag tror kan ligga väldigt mycket i är att när man hänger med samma personer varje dag så kan det bli en lite sur stämning. Medan när man får in nytt blod, nej men andra personer, så kan man få se sin partner från en positiv sida eller en annorlunda sida. Man ser andra delar av sig själv. Så det är inte att man fejkar någonting, men att man blir lite mera på tårna och man... ja, men det kan bli trevligare stämning helt enkelt. Och det tror jag kan ligga väldigt mycket i faktiskt.
Precis, och jag tror också att det är någonting som är sunt i alla typer av förhållanden. Om det är en familj eller om det är ett parförhållande eller en vänskapsförhållande när man umgås jättemycket tillsammans. Så tror jag att det är bra när andra människor faktiskt har liksom, insyn i ens vardag. För att liksom, jag och Mikael kan ju stå och liksom, gräla på varandra för små saker vanligtvis. Men så fort liksom folk är här så blir man ju sjukt medveten om när man gör en sån grej. Och också därmed kanske behandla varandra på ett bättre sätt. Att bara för att jag är hangry så kanske inte jag måste snäsa åt någon för att det är ganska otrevligt. Och då blir man liksom varse såna små grejer som är så lätt blir del av jargongen i en relation.
När vi diskuterade det här lite grann på den här samtalskvällen, och då var det, för de kunde skicka in frågor, och då tror jag det var en fråga som var om det här med att, eller var det ens en fråga? Jo, men det var det här om att det kan kännas konstigt att då bjuda in, eller att man, det finns en ängslighet kring att umgås med det motsatta könet, och att det kan kännas som ett hot i ett förhållande. Och vårt svar på det, och som vi även vill lägga fram här, är ju att om en tredje person blir ett hot i din relation så kanske det är någonting ni behöver prata om. Eller alltså så här att då, det är ju inte den tredje personens fel i sådana fall, utan då är det snarare att den personen kanske avslöjar någonting i en relation som inte är riktigt rätt. För att jag, alltså den här tanken på att man inte ska kunna, alltså, eller jag blir så trött på det hela tiden, att alltid ska vara såna här liksom, konflikter, och att man ser hot överallt. Och då jag tänker att, men det visar väl din ängslighet mer än något som faktiskt är verkligt. Och med det sagt, det är klart att det kan uppstå intresse även om man inte är gift med människan. Eller alltså så här, absolut. Men jag tror inte det är så vanligt som folk, eller liksom får det att verka som. Eller jag vet inte, men liksom att det är som att folk är så extremt försiktiga att de missar varje tillfälle till gemenskap. Och det är ju väldigt tragiskt och väldigt onödigt.
Nej, men verkligen. Och så här, det vore ju... Alltså, om en person som man umgås med liksom som par verkar som ett hot, då tycker jag verkligen... Alltså, så här, då behöver man söka upp parterapi på riktigt. Mm. För det är parets problem. Det är inte personen, alltså den tredje personens problem. Men däremot så är det ju klart att det finns varningsklockor och kanske saker som man behöver vara lite försiktig med i sådana sammanhang då också. Så här, men det kanske inte är rimligt att jag och en gemensam killkompis till mig och Mikael hela tiden umgås på tumman hand och Mikael får inte vara med. Att så här, när han typ bara, får jag vara med och äta? Bara, nej, gå tillbaka till köket. Ja, men då kanske det finns något osunt i den relationen. Men så länge man liksom umgås alla tre så fattar inte jag så här, vad är hotet? Och det, nej men, och sen så skulle jag också säga att svartsjuka är inte någonting som man bara är. Alltså, utan svartsjuka har ju ofta att göra med en rädsla som man faktiskt kan komma över med lite hjälp. Så jag tror inte... Jag tror inte att det är någonting man behöver nödvändigtvis liksom lägga på andra. Utan...
Nej, eller jag tycker inte alls man ska lägga det på andra. Om det inte är så, om det inte är supertydligt att då den tredje parten aktivt lägger vantarna på någon, då kan man kanske säga till. Ja. Eller ha ett snack om det. Men det är oftast inte där som avundsjukan sitter eller liksom så, utan det är ju liksom parens liksom, eller parets ängslighet liksom. Ja, men det är intressant. Jag önskar man kunde prata lite mer om sånt här. Och vad, liksom, vad är rimliga gränser? För jag tror att det absolut finns rimliga gränser. Men vart ligger de? För det är ganska tröttsamt att liksom bli, alltså, som singelkvinna, vara... Ja, men typ det här att man... Det är svårt att få en mentor av det motsatta könet. För att det anses inte vara liksom OK eller safe. Att, och det är liksom alla de här grejerna som bara, det är som att ens existens är ett hot, det rådande, vad det nu kallas. Och det är ju en frukt av att vi lever i ett patriarkat där man hela tiden misstänkliggör kvinnor och så. Men vi ska försöka avsluta. Vi hann ju inte igenom exakt allt det vi hade skrivit ner, men it be like that. Sometimes. Men om vi ska summera, nej men så här, att vi vill ändå liksom sätta eller betona att okej, vissa känner sig kallad till att vara singel. Det är bra. Vissa känner sig inte alls kallad till att vara singel, utan väldigt kallad till att vara gift. Det är ingen garanti för att du blir gift. Vissa känner inget kall åt något håll, men kanske gärna vill leva i gemenskap. Men att, alltså så här, att det är något sjukt i en kultur där man hellre väljer eller så här, man väljer kärnfamiljen bara för att man inte vill vara ensam. Alltså det är extremt osunt. Och så ser det ut i vår kultur idag. Och så vi vill bara betona där att gifta sig för att man bara känner sig ensam, det är en dålig orsak. Det är verkligen inte bra. Men det är ju också ett resultat av att vi i både liksom, samhället i stort, men i kyrkan som jag anser borde vara lite bättre, inte har en struktur för hållbar gemenskap.
Jag tror att de flesta par skulle ju inte säga bara, men vi gifte oss för att vi var ensamma. Så. Utan de flesta har ju såklart andra, ja, såhär, men vi blev kära eller så. Men jag tror också att den här krampaktiga längtan som många kan ha efter en familj kan också ha att göra med ensamhet. Och jag tror att man behöver liksom kunna pilla liksom det ena från det andra och faktiskt liksom urskönja vad som är vad. För att jag tror att ensamheten går att råda bot på andra sätt än kärnfamilj. Men är det verkligen, verkligen, verkligen kärnfamilj som du längtar efter, ja, men då är det ju det. Men som sagt, då finns det ändå inga garantier för att det kommer hända. Mm.
Men alltså, för där känner jag att jag är ju mer sugen på kärnfamilj nu än jag var för ett år sedan. Men det är för att jag har varit isolerad ett år. Ja, varit extremt mycket själv och det passar inte mig alls. Så att jag kan, hade inte förstått det tidigare, men nu så kan jag verkligen förstå den. Och om alternativet skulle vara att vara helt ensam och isolerad resten av livet eller leva isolerad i en kärnfamilj, skulle jag välja kärnfamilj alla gånger. Men sen kommer det nog inte vara corona resten av mitt liv.
Precis.
Hoppas jag. Så idag så har vi då diskuterat olika sätt som man praktiskt kan bygga gemenskap.
Exempelvis kollektivboende eller någonting så enkelt som matlag. Jag tror att kyrkan har ofta ganska bra koll på typ var personer bor och kan hjälpa människor att hitta andra som bor i närheten som man kan ha en sån enkel struktur för vardagsgemenskap som matlag. Att man så här, cirkulerar vem man är hemma hos och äter hemma hos varandra. En gång i veckan typ. Eller mer sällan om det passar bättre. Jag tror att det skulle skapa väldigt mycket gemenskap över alla möjliga typer av gränser.
Mm. Och jag tänker att finns det barn med i bilden så är det väldigt sunt för barn att ha fler vuxna i sin omgivning. såklart vuxna som man litar på och känner sig trygg med. Och så. Men jag skulle säga att matlag är väl kanske ett av de enklaste sätten att, att umgås på ett bra sätt.
Precis.
Men,
men sen så skulle vi också vilja uppmuntra er som är singlar att skapa ett liv som ni inte kommer ångra när ni är 85. Så gå inte omkring och vänta på äktenskap. Utan försök skapa strukturer i ert liv och gemenskap i ert liv och nära vänskapsrelationer som håller livet ut, som ni faktiskt kan liksom falla tillbaka på och som kan bli familj. Så tror jag att ni inte kommer ångra ett skit när ni är gamla.
Mm. Och, men jag tänker detsamma går ju att säga till alla gifta par, speciellt om man är nygift eller så, att du behöver fler människor än bara din partner. Och bygg inte ett liv där det blir den enda människan som du investerar tid i. För att det kommer slå tillbaka på dig.
Mm.
I framtiden. För att dina vänner kommer ha moved on. Eftersom du inte längre är att räkna med. Det var hårt sagt, men oavsett om man är singel eller inte, så bygg ett liv med gemenskap. Inte bara med en människa. Utan med flera. Eftersom att en människa kan inte tillgodose alla dina behov. Oavsett om ni är gift eller om det är en kompis. Det är bara att acceptera. Tänker jag.
Mm.
Mm.
Ja.
Ja, men det var väl det hela.
Tack för att ni har lyssnat. Vi finns såklart på Instagram och lite på Facebook. Heter Jesus Feministpodden på båda ställen. Och vi hoppas att det finns många härliga kvinnokollektiv att besöka i framtiden som en konsekvens av detta avsnitt.
Ja, att det får bära god frukt. Många glada matlag och adopterade familjemedlemmar. Mm. Alltså inte adoption, jag stöder inte adoption. Vuxen adoption är det jag menar.
Mm.
Och försök leva liksom intentionellt. Och sen så också så här, alltså, den här liksom, nu hoppas jag ju att det här är det sista året som vi behöver leva med corona. Men att jag tänker att jag har verkligen avslöjat de svagheterna som vi har i våra liv och avslöjat även våra attityder och visat hur extremt ensamt det är att vara singel. Jag tror att det kan bli liksom en tankeställare kring, så man får liksom lite tid att reflektera kring vad är det för liv jag egentligen vill leva när det här är över. Jag har i alla fall tankar kring det. Mm. Men vi ses, jag vet inte när vi ses, men vi ses i framtiden.
Yes.
Mm. Hej då.
Hej då.